Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext på Kristi förklaringsdag. Så skriver evangelisten Markus i det 9:e kapitlet och från den första versen. Jesus sade till dem: Amen säger, några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de ser att Guds rike har kommit i makt. 6 dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan göra några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem och de samtalade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus: Rabbi, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han skulle säga, så förskräckta var de. Då kom ett moln och sänkte sig ner över dem, och ur molnet hördes en röst: Denne är min son, den älskade, lyssna till honom. Och plötsligt, när de såg sig omkring, såg de inte längre någon utom Jesus. På vägen ner från berget sa han åt dem att inte berätta vad de hade sett förrän människosonen uppstått från de döda. De tog fasta på det ordet och talade med varandra om vad som menades med att uppstå från de döda. De frågade honom: Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han sa till dem: Elia kommer visserligen först och återupprättar allt. Men hur kan det då vara skrivet att människosonen ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har verkligen kommit, och de gjorde med honom som de ville, som det är skrivet om honom. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jag ska börja med att citera en dikt av Anette Forsberg. Livet består av berg och dalar. Ibland är det lycka, ibland är det sorg. För det är inte alltid det oss behagar att bjuda det bästa ur sin korg. Ja, de flesta av oss upplever livet på detta sätt. En vandring mellan berg och dalar. Stunderna då vi upplever att allt fungerar och där vi känner oss väl till mods, då vi njuter. Och stunderna då det kan kännas tungt, då det blir motgångar, då kanske känns ganska hopplöst. Vi behöver bergen så att vi har någonting att se fram emot då vi vandrar i dalarna. Och när vi är uppe på bergstoppen så får vi kraften att orka med en dalgång till. Och så är det också i det andliga för en kristen. Tiden då vi får bönesvar, då vi känner Guds närvaro påtagligt genom evangelium i ord och sakrament, då vi har lättare att älska Gud och nästan både i ord och i handling. Och sen kommer tiden då vi inbillar oss att Gud inte hör oss, då Gud känns långt borta, då vi är lättretade och kanske irriterade på våra syskon i Kristus av olika skäl. Också Kristi liv har berg och dalar. Kanske inte när det gäller helgelsen, men när det gäller upplevelsen av lycka och smärta. Visst var det himmelskt när han fick ta emot dopet, när den helige ande sänkte sig över honom i en duvas skepnad, då faderns röst ljöd från himmelen. Men framför honom låg dalen, 40 dagar av fasta och att frestas av Satan. Och på samma sätt var det med apostlarna. Hur skulle det inte kännas som om Guds rike hade kommit när man fick erfara hur Jesus botade sjuka, hur han gav blinda syn, hur han gav döva hörsel, hur han fick lama att gå, hur han till och med uppväckte folk från döden. Och när folkskarorna samlades runt omkring honom. Men dalarna fanns när folket övergav honom, till exempel efter hans undervisning om livets bröd. Och när Israels ledare planerade för att döda honom, då kändes det jobbigt. I verserna innan dagens text har Jesus tydligt och klart talat om vad som skulle hända honom. Han hade berättat om dalarna framför, men också om den bergstopp som fanns kvar. Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste dödas och uppstå efter 3 dagar. Det skulle bli tungt framöver. Riktigt besvärligt. Livets bergstoppar behövs för att kunna se framåt när det är tungt och för att få kraft att vandra genom Tåredalen, som vi sa. Efter att ha förberett sina lärjungar på vad som låg framför honom av smärta och ångest, så tar Jesus med sig 3 av dem, Jakob, Johannes och Petrus, på en billig och bokstavlig bergsbestigning. Han förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem, och han förvandlades inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan göra några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med Jesus. Inte långt tidigare hade Petrus bekänt att Jesus är den levande Gudens son. Detta var tro. Detta var en insikt Petrus hade fått, inte av kött och blod, utan av den himmelske fadern. Även fast Jesus hade gjort många fantastiska ting, stora under och tecken, så var hans gudom en trosartikel. Ingenting man helt lätt kunde sluta sig till och se. För till det yttre så såg Jesus ut som en vanlig judisk man. Han såg inte ut som den levande Gudens son. Men på förklaringsberget så kunde de se med sina ögon vad tron litar på utan att se. Jesus förvandlades inför dem. Hans kläder blev skinande vita. Matteus berättar att hans ansikte lyste som solen. Matteus 17, vers 2. Tänk så fantastiskt att få se med sina ögon det som hjärtat håller fast vid. Att få uppleva det som man hade ord på, men ännu inte hade fått erfara. Det är som att komma in i det förlovade landet efter att ha vandrat 40 år i öknen. Det är som att få sätta sina fötter i Jerusalem efter 70 års babylonisk fångenskap. Luftet, orden, är fantastiskt. Det är garanten, och de litar vi på. Men tänk att en gång få se och känna det som vi har burit i våra hjärtan ända sedan vårt dop, ända sedan tron kom. Och det ska vi en dag i Guds himmel, alla vi som tror på frälsaren Jesus Kristus. Nu ser vi i en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Om Jesus läste vi: fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Så Jesus som är Gud antog tjänargestalt. Han blev till det yttre som en människa. Idag på förklaringsberget så lättar han på tjänargestalten och låter Petrus, Jakob och Johannes se lite av hans gudsgestalt. För att de behövde det. De behövde denna epifania, denna uppenbarelse av Kristi gudom, för att orka, för att bestå, för att bevaras. Visst skulle det svaja rejält för lärjungarna framöver, men de skulle alltid bära med sig minnet av denna upplevelse. Många, många år senare så påminner Jesus om denna påminner Petrus om denna händelse i sitt andra brev. Han skriver: det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herres Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Ty han blev Gud Fadern ärad och förhärligad när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten: denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Om nu Petrus, som vi minns, hade bekänt Jesus som den levande Gudens son, så kunde han nu se det som han hade bekänt med sina ögon, att Jesus är den levande Gudens son, skinande i sitt gudomliga majestät. När man sett och vet vem han är, hur annorlunda blir det då inte att se på korset? Om en tid skulle de få se honom på korset. Tänk då att få se inte bara en enkel människa, utan Guds son korsfäst. Då får det ett stort värde för oss. Vår Gud döljer sin gudom för att kunna hänga där på korset för vår skull, för våra synders skull. Han lider straffet och han betalar av hela syndaskulden därför att han är sann Gud. Vår frälsare, han som har försonat oss med Gud och ger oss förlåtelse, rättfärdighet, evigt liv och salighet, måste bli människa för att bära människors synder. Men han måste också vara sann Gud för att kunna betala löspenningen för hela världens synd. Var en som tror att Jesus burit synden på korset och uppstått är ett Guds barn av nåd. Det är den gåva Gud skänker oss och som vi får ta emot genom evangeliet, det glada budskapet. Och texten fortsätter: och Mose och Elia visade sig för dem och de samtalade med Jesus. Mose och Elias besök på berget ger lärjungarna bara med sin närvaro en fantastisk tröst. Dessa heliga människor hade varit döda i över 1000 år. Att se dem vittnar för det oroliga hjärtat att döden har inte sista ordet. För de som är Guds barn så är döden bara en punkt för vistelsen här. De fick se Mose och Elia. Döden har inte sista ordet. Han är inte en Gud för döda utan för levande. Ty för honom lever alla. Vilken tröst när förföljelsens vindar skulle blåsa. De kan döda min kropp, men jag kommer att fortsätta att leva. Och när det gäller Jesus så kunde de se hans döda kropp, men han skulle ta tillbaka den och uppstå med sin kropp, gudomligt förhärligad, på den tredje dagen. Jo, han skulle ta med sig sin kropp upp till himlen, så att vi kan ta del av hans kropp och blod i Herrens heliga nattvard. Och så att vi med våra ögon ska kunna se honom på molnen på den yttersta dagen. Men Mose och Elia samtalar med Jesus. De samtalar med honom. Inte främst med lärjungarna. Vi ska veta att det inte bara var lärjungarna som behövde tröst och styrka, utan också Jesus själv. Det här är en sanning som somliga har svårt att ta till sig. Skulle Jesus behöva någonting? Han som är sann Gud. Vi får inte glömma att Jesus inte bara vår Gud, utan också människa. Och med sin mänskliga kropp och själ så upplevde han omvärlden med samma intensitet som du och jag. Han kände också av hunger och törst, köld, ensamhet, ångest och förtvivlan. Han grät ibland, precis som du och jag gör. Och han behövde, precis som du och jag, också tröst och styrka för att orka. Och Gud hade valt ut två av de främsta själavårdarna, Mose och Elia. Vem hade mer än Mose upplevt smärtan av att ständigt bli misstrodd av folket? Att bli förrådd och sviken av sina närmaste, ja, hans egen bror Aaron och hans egen syster Miriam. Mose hade ändå fört folket ut ur Egypten med Guds hjälp. Och på samma sätt skulle Jesus genom sin död föra oss ut ur syndens Egypten och in i förlåtelsens förlovade land. Jesus skulle bli sviken, förrådd och misstrodd av sina närmaste. Och Elia, är inte han mästaren att vittna om hur det är att bli ensam kvar? Att stå för någonting som ingen annan trodde på, som han upplevde i alla fall. Och ändå få hjälp av Gud när man har tappat allt hopp. Och så skulle Jesus ensam i ett Getsemane i ångest ropa till Gud. Han skulle svettas blod i ångest för att så till sist få tröst och styrka av en ängel som sändes till hans sida. Lukas berättar om att det var just den sista tiden i hans jordeliv som frälsaren samtalade med dessa Guds profeter. Och han skriver att det är detta som är hans ämne. Det är detta som är samtalsämnet. Den sista tiden, Jesus sista vandring. Det är samtalsämnet mellan Jesus, Moses och Elia. Lukas skriver, de visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Vilken himmelsk tillvaro det måste vara att uppleva detta möte på förklaringsberget. Och vi kommer också att få se och skåda. Men, säger någon, vart vänder jag mig för att närma mig Gud och få tröst i min egen kamp, i min egen vandring? Vart finns mitt förklaringsberg när jag har dalen framför mig? Måste jag vänta till himlen? Lärjungarna behövde se Jesus sådan han är. De som letar efter Jesus i sitt inre letar på fel ställe. Allt för många har sorterat ner bilden av Jesus djupt bland alla hjältefigurer eller tröstmappar som man vill tänka på för att få inspiration. den Jesusfiguren saknar allt för ofta mycket av verklighet. Han är inte en gud som man tar upp ur fickan när det behagar oss, när vi har tid för honom, men snabbt plockar ner när han fordrar ansvar av oss. När vi vill ha tid för oss själva, när han ber oss att ta vårt kors och följa honom. Om Jesus är Gud, så är han allt för oss. Eller hur? Och då äger vi honom inte på våra villkor, utan han äger oss på sina villkor. Allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. När vi vill se Jesus som han är, på hans egna villkor, då ska vi göra precis det som vi gör idag. Idag på söndagen här i Göteborg. Vi ska begrunda evangelietexten, där han avtecknar sig för våra hjärtan som den gudomlige och upphöjde som blev människa för vår skull. För att vi skulle äga förlåtelse genom honom och följa i hans spår. Genom evangeliet kan vi genom tron skåda i fjärran. Och varje gång vi tar emot hans sanna kropp och hans sanna blod under bröd och vin, så förenas vi med honom. Det är inte ett seende med ögonen eller våra sinnen, men det är ett andligt seende genom tron. Genom evangeliet byts vår låtsasbild av Jesus ut mot den historiske, den verkliga Jesus som vandrade på vår jord och ännu finns där två eller tre är församlade i hans namn. Petrus, Jakob och Johannes upplevde något du och jag inte upplevt. En försmak av det himmelska. Och det är lätt att tänka inför denna ljuvlighet, denna salighet, denna härlighet. Här vill jag stanna kvar. Här vill jag förbli. Och så tänkte Petrus. Då sa Petrus till Jesus: Rabbi, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Men en människa kan inte i jordelivet innesluta så mycket av himmelsk härlighet och helighet utan att gå under, utan att förintas. Eftersom vi är syndiga varelser. Och vi minns ju från episteltexten om hur Moses, som hade upplevt så mycket av närkontakt med Gud, att han skulle bli märkt av detta. Hans ansikte blev självlysande. Det är därför Kristi närvaro hos oss inte kan finnas direkt och inte kan bestå under en längre tid, utan måste gömmas under en ringhetsgestalt, precis som Jesus var tvungen att gömma sin gudomlighet under sin människonatur. Så måste Gud gömma sin gudom under enkelt bröd och vin, för att vi inte skulle falla ner och dö. För visst är Guds närvaro underbar. Men det är också en skrämmande upplevelse, eftersom vi i den upplevelsen mer än någonsin upplever kontrasten mellan vår mänsklighet och Guds helighet. Vi läser att Petrus visste inte vad han skulle säga. Så förskräckta var de. Märker ni? Det var inte bara ett ljuvligt möte. Det var också en skrämmande upplevelse. Och därför blev det inget långt möte. Sist kom ett moln och sänkte sig ner över dem, och ur molnet hördes en röst: denne är min son, den älskade, lyssna till honom. Denne är min son, den älskade, lyssna på honom. Faderns röst ifrån himlen. Det är ungefär samma ord som fadern gav Jesus vid hans dop, som vi talade om tidigare. Det var en tröst för Jesus att få höra denna bekräftelse. Tröst inför en svår vandring. Men orden i dagens text är också en tröst för oss. Jesus är Guds älskade son. Och denna son, han älskade oss. Han utgav sig själv för oss. Han älskade dig och mig, för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och vad säger fadern? Lyssna på honom. Lyssna inte till ditt eget hjärta som säger att du nog inte lever upp till alla förväntningar på hur man ska vara som kristen. Lyssna på Jesus som säger: kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Lyssna på Jesus som säger: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Amen. Låt oss bedja. Så tackar vi dig, himmelske fader, för att du idag har påmint oss om mötet på förklaringsberget, uppenbarelsen av den gudomliga härligheten på förklaringsberget. Tack för att du har påmint oss om att vår frälsare Jesus Kristus är Guds egen son, den levande Gudens son. Tack för att du också påminner oss om vår vandring här i livet, i dalgångar och på berg, och hur du ibland lyfter upp oss, ger oss en epifania genom evangelium i ord och sakrament. Herre, bevara i vår församling ditt heliga ord och förkunnelsen av din nåd till den dag då vi ska skåda dig ansikte mot ansikte. Amen.